Hej och välkomna till Caprice musikpodd. Det här är en poddserie där vi ur arkiven då lyfter fram uttalanden och tankar om 1900-talets svenska musikliv och detta från personerna själva som var med när det begav sig. Jag heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap och idag har jag som gäst här i studion Inga Levenhaupt som är teater- och musikforskare, före detta museichef med mycket mera. Välkommen Inga.
Tack så mycket.
Ja, i den här serien så lyssnar vi på berömda och ibland kanske mindre berömda personer ur svensk musikliv i inspelade arkivintervjuer. Och så ser vi kanske lite vad dagens musik- och kulturliv kan lära av det här. Och framförallt när du är gäst här så kan du liksom ge oss en kontext på vad de egentligen pratar om i de här intervjuerna. Dagens avsnitt har titeln Svenska mästersångare på operascenen och vi ska lyssna på olika uttalanden om till exempel Jussi Björling, Oscar Ralf, Einar Ralf och Torsten Ralf. Det här är ju svenska tenorer som verkligen gått till historien. Vad är din relation till de här sångarna, Inga?
Ja, Oscar och Torsten har jag själv inga minnen direkt ifrån. Men Einars vackra stämma som evangelisten i Bachs Matteus person, den fick jag uppleva under hela 50-talet när min far spelade cello i Gängebäckskyrkans årliga långfredagsframföranden.
Just det. Ja.
Och 1962 fick jag till och med sjunga bland annat Vintern Ra tillsammans med Ralf när jag var hans bordsdam vid en studentikos Valborgsmässofest. Och sen följde jag honom som dirigent för Stockholms studentsångare och där medverkade jag då min bror.
Just det.
Så det var likt och aktuellt. Och sen har vi Jussi Björling. Han har ju på flera sätt naturligtvis följt mig genom hela livet. Jag har upplevt honom live, både på Skansen, på Stockholms stadion, på Svenska flaggans dag och på Stockholmsoperan. Och sen förstås många, många gånger på radio, via grammofon och bevarade filmer.
Ja, det är ju en av de verkligen mest älskade rösterna, legendariska rösterna. Jag tänkte vi kunde först lyssna lite på vad Karin Herdenberg har att säga om Jussi Björlings debutantår på Kungliga Operan. 1930 tror jag det här var. Och detta tycker jag är mycket intressant eftersom det är då ett minne från en tid då ingen egentligen kunde veta vilken fantastisk karriär Jussi skulle komma att få världen över senare. Och då säger Herdenberg så här om sina egna upplevelser, om pressens reaktioner och om operachefen John Forsells inställning.
Ja, Jussi, det var ju otroligt. Helt otroligt. Och nu efteråt kan man ju göra verkligen en konstruktion av hur kunde de anmärka på Jussi som de kunde göra då. Att han stod rätt upp och ner. Det gjorde han visst inte för det första och för det andra. Så vad begär man? Det var ju ett lete som... Man var ju uppfylld utav det faktiskt. Och han bara kastade upp tonerna. Innan han kom ut så minns jag, man kunde ju sitta nästan var och varannan kväll på operan. Och han bara slängde upp tonerna hur lätt som helst.
Upplevde du hans debut som lyktändaren i Manon Lescaut?
Nej, det gjorde jag inte. Men han var ju redan... Ja, det första han sjöng så var han ju bra. Men John Forsell ville ju inte ge sig först och främst. Inte. Men sen fick han ju ge sig naturligtvis.
Detta är ju som sagt från tiden före Jussis stora internationella genombrott. Men tydligt är ju att han gjort stort intryck på Stockholmspubliken redan då 1930. Men Inga, vad är det egentligen Karin anspelar på här tror du när hon nämner att han anklagas bara för att stå rakt upp och ner och sjunga?
Ja, här kan jag komma med ett starkt personligt minne från när jag hörde honom som Radames i Verdis Aida våren 1957. Mm. Jag har skrivit om det till och med i min dagbok. I tredje akten skulle domligt vackra Nilsen med månsken och braster för mig. I duetten med underbara, ganska långväxta Aida, alltså Åse Nordmo Löfberg, så blev den allt för kortvuxne hjälten med hans likartat upprepade armhöjningar och osköna handrörelser direkt störande. Jag blundade. Det har jag aldrig gjort på operan annars. Och upplevde sen absolut allt av inlevelse i Jussis makalösa sång. Senare har jag förstått att redan vid hans Radames premiär 1935 så hade kritiker kommenterat spelet. Moses pergament ansåg i Svenska Dagbladet att även om det var något rörligare än vanligt överskred det dock aldrig den hittills utstakade gränsen för Björlings skådespelarförmåga. William Seymour var hårdast i Nya Dagligt Allehanda. I fråga om dramatisk utformning är hans Radames rena vita plåstret. Inte ett spår av liv och inlevelse i rollen.
Oj, oj, oj.
Patrik Wretblad i Socialdemokraten, han kände honom sydländsk glöd i rösten, men skrev: denna glöd räckte väl inte till för den dramatiska utformningen, som dock bjöd på lovvärda ansatser. Det var tydligen inte mycket som hade hänt från mellan den 24-årige rolldebutantens prestation och på den 45-åring jag såg. Det spelet på scenen tycks inte ha förändrats nämnvärt.
Nej, det är intressant på detta sätt att det ofta har kontrasterats då hans fantastiska röstresurser med då ett skådespeleri som kanske inte övertygade. Och intressant att höra att du hade samma upplevelse ja. Där då som ja. Ung. Varför tror du att Hedemar menar att det gjorde han alls inte, mer än att hon ville rädda honom lite från denna anklagelse? Eller?
Man ville inte se, man hörde, det räckte, det var så fantastiskt och det överväldigade en så att ja. Säga. Alltså man svalde det ja. Helt enkelt.
Va? Som hon
jag
säger
det. Jag inte riktigt må jag säga, nej. Men i alla fall.
Men det var ett sånt läte som hon säger det.
Ja, jo, men det var det ju, det är inte frågan om annat.
Och detta med Forsell då, som Hedenberg säger, inte ville ge sig men sedan till sist fick ge sig. Vad ja. Är det hon talar om där?
Ja, alltså dåvarande operachefen John Forsell, han medverkade ju 1928 till att Jussi Björling blev antagen till musik. Konservatoriet och operaskolan. Och Forsell undervisar ju där och stödde honom i både genom ordna stipendier och faktiskt så som hans förmyndare eftersom fadern just hade dött. Men att Forsell trots Jussis fantastiska röst ibland hade svårt för honom, det var nog inte så konstigt. Efter att ha gått i operasångerskan och pedagogen Signe Hebbes hårda plastikskola och sen studerat in samtliga roller för henne, kom här någon som dels föraktade operaskolans plastiklektioner, det finns omvittnat, och dels inte uppfyllde Forsells kända krav på lämplig figur. Som Don Ottavio mot Forsells magnifika Don Juan gjorde just i sin första debut den 20 augusti 1930, och då blev han antagen vid operan sen året efter.
Ja, Forsell var väl erkänt liksom atletisk och reslig och så, kanske redan där en viss skillnad mot Jussis.
Ja,
själva figur.
Kroppsligt såg de ganska olika ut, om jag får säga så.
Ja. Jussi Björling är kanske den mest internationellt berömda svenska tenoren ändå. I senare generationer har vi också haft Nikolaj Gedda och Gösta Winberg med flera. Men om vi istället skulle gå bakåt i tiden då för Jussi, så har vi ett helt gäng framgångsrika tenorer med efternamnet Ralf. Inga, vad kan vi säga om tenorsläkten Ralf?
Ja, det är faktiskt 3 av 5 bröder som blev operatenorer. Ganska fantastiskt.
Ja.
Oskar Ralf född 1881, Einar Ralf född 1888 och Torsten Ralf född 1901. Alltså ganska långt emellan dem alla.
Just det.
De var alla födda i Malmö, men de kom på olika vägar och blev stora, stora tenorer. Och 2 av dem är verkligt världsrykte.
Då tycker jag att du kan lyssna på Claes och Elisabeth Ralf som var barn till Einar Ralf. Och de intervjuades 1999 då om den här släkten, om sin släkt. Och om hur och varför alla dessa blev tenorer, den frågan ställdes ju också den gången. Claes Ralf blev ju själv informationschef i Kungliga Operan och avled, tror jag, 97 år gammal här om året. Så här berättas i alla fall om den äldste brodern Oskar Ralf på dessa intervjuer.
Oskar hade som höjdpunkt i sin sångarkarriär, får man väl säga, 2 stora utlandsengagemang. Det var dels 1925 på Opera Comique i Paris. Då gjorde han, jag tror det var en 12 Tristan i följd. Det låter ju underligt, men det var det mot Helene Wildbron som Isolde. Han berättade att när de startade repetera så kunde inte den franska delen av ensemblen mer än hälften av sina roller. Och när Oscar sjöng utan att blinka rätt igenom, utan vare sig piano eller någonting, för att han hade sitt gehör och sitt kunnande, då fick han våldsamma applåder från den övriga ensemblen. Ja, det var alltså 1925 Opera Comique, och sen 1927 så var han den första svenska tenoren som var engagerad i Bayreuth. basbariton och lite annat hade funnits tidigare, men ingen tenor. Och där gjorde han, ja det var väl Sigmund Nivalkyren där också, kanske någonting mer, kommer jag inte ihåg. Men han hade mycket livlig kontakt med Siegfried Wagner och naturligtvis med Cosima. Han hade mycket minnen därifrån. Han berättar om det var sant, det vet jag inte, men att han träffade på Hitler flera gånger som sprang i trapporna hos Cosima.
Här alltså om Oscar Ralfs internationella karriär i Paris och Bayreuth för snart 100 år sedan, då på 1920-talet.
Ja, det är lite roligt att höra det här om att Oscar imponerade i Tyskland genom att han redan i första repet kunde läxan. Mm. Han hade uppenbarligen lätt för sig. Men även idag har jag hört svenska sångare imponera i Tyskland med just detta att tidigt kunna läxan.
Just det, att vara väl förberedd.
Det är lite roligt, ja. Och att Oscar blev en så hyllad operetthjälte i sin ungdom, det hade definitivt hans tidiga studier hos Jan Forssell en god grund för. Mm. Men att den senare karriären som värd i Wagnerhjälte blev hans djärva steg, för det här steget, då blev hans djärva sätt att byta sångpedagog ju helt avgörande. Mm. Och nu krävdes det en ny höjd och bredd för tyngre roller. Forssells klassiska italienska skola med markant tonansats, glottisstöt som det kallas, och koncentration på struphuvudet, det byttes hos Gillis Bratt som blev den nya läraren mot avspändhet, mjuk tonansats och koncentration på huvudklang. Oscars nordiskt ljusa röst lär ha blivit djupare och starkare, men också uppfattades också varmare.
Ja, så där ser vi en liten tendens även där som vi såg just i exemplet innan, att liksom inte alltid dö jämt med Jan Forssell.
Han var nog inte den lättaste att ha att göra med, det har vi nog förstått på många sätt.
Ja. Men det är som du ser, det är intressant med sådana där röstförvandlingar i så att säga färdig ålder och mellan så olika typer av scendramatik som det handlar om då i operett också, den kanske tyngsta då Wagner tenorrollerna där. Mm. Den yngste brodern Torsten Ralf var lite senare ut på operascenen och debuterade också 1930 då som musiker. Han var mycket stor i Tyskland, men jag tycker vi kan höra en inspelning på hur han lät på Metropolitan scen i New York där han har spelats in.
Av upphovsrättsliga skäl kan inte denna musik spelas upp, så vi hänvisar istället till streamingtjänster eller fonogram.
Men man hör mjukheten i hans röst ändå i det här. Och, jo, men det är lite grann av Brattskolan som går igen här. Alltså, man hör det ganska tydligt.
Lite mjukare.
Och har man, nu har vi inte gjort det, men hade man sen också lyssnat på någon inspelning från Jan Forssell så hör man den väldiga skillnaden.
Just det.
Men även i Oscars, den äldre broder, som mera liknar Forssells röst. Det är ganska roligt att jämföra de här rösterna.
Ja, verkligen. Ja, det är ganska fantastiskt det här med att tre så stora tenorer i en syskonskara. Så. Hur ska man förklara detta, Inga, tror du?
Ja, jag kan inte se det på annat sätt än att det måste vara mer eller mindre genetiskt betingat. Mm. Här är flera generationer som har denna benägenhet att kunna sjunga i tenorstämma.
Som ju verkligen inte är alla
och de är ju inte, de är ju inte dåliga i det heller, utan det är ju verkligen fullständigt fenomenala. Och,
ja. Hade de i sin talröst också ett högt tonläge?
Ja, alltså jag minns ju Einar och Claes och de hade talat definitivt i högt läge. Ja. Så att där stämmer det. Och sen det fanns i deras medfödda för saker, så att säga. Så att, och det var ju fantastiskt att vi fick ta vara på de egenskaperna
verkligen.
Sen. Och att det gav sådana resultat som det gjorde.
Ja, det kanske är den svenska släkt under 1900-talet som har bidragit mest då till scenkonsten, om man ser till.
Ja, på det här sättet i alla fall är det väl det, kan man säga.
Ja. Torsten Ralf debuterade 1930 som sagt, samma år som Jussi Björling, men på Operan i Stettin, inte på Stockholmsscenen då. Ska vi lyssna på vad som berättas i arkivintervjun då från Musikaliska akademin om hur Torsten Ralf kom i kläm mellan olika intressen i operavärlden?
Så småningom så växte det fram att han ville nog i alla fall bli sångare precis som sina äldre bröder, och han provsjöng för Jan Forssell. Och Jan Forssell förklarade att han var obegåvad och att han skulle för allt i livet stanna kvar vid Televerket. Det hade väl en viss inverkan där att Jan Forssell var väldigt besviken på Oscar som hade gått över till Gillis Bratt för att bli Wagnersångare. Och de hade varit väldigt goda vänner, John Forssell och Oscar. Oscar var en väldigt intellektuellt livaktig och onevrotisk och icke-egotrippad person som var ganska lätt att ha att göra med, och det tror jag John Forssell satte värde på. I alla fall så får Torsten, han studerade ett tag för Haldis Ingebjart som gick på Brattlinjen, men han var inte särskilt förtjust i Brattlinjen, utan han for till en som heter Hertha Demelov i Berlin, och så debuterade han ungefär 1930 i Stettin, och det gick väldigt bra, och han kom så småningom runt hela världen, och han var en av de sin tids ledande, framförallt Wagnersångar, men även Verdi. Hans älsklingsroll, får man väl säga, det var Walter i Mästersångarna, och så var det Lohengrin och Tannhäuser, och så var det Otello. Det var den allra bästa rollen nästan. Verdis Otello. Hans huvudort, så att säga, det blev Dresden, och där var han ju en sagoomspunnen figur, och hans namn lever kvar fortfarande. För några år sedan, ja det är väl nu en 10 år sedan kanske drygt, så träffade jag Peter Schreier, den store tenoren och även dirigenten numera. Och då berättade han, apropå Torsten Ralf, att han har döpt sina 2 söner till Torsten och Ralf, just efter Torsten Ralf, som var inspirerade Peter Schreier till att överhuvudtaget ge sig in i hans musikaliska verksamhet att bli sångare.
Ja, detta är fantastiskt. Här hörde vi alltså Claes Ralf berätta om Torsten Ralfs studier. Vad säger du om detta, Inga?
Ja, det är ju klart, alltså, den stackars Torsten, han råkade ju omedelbart i blåsveder när, och fick liksom stå upp för sin storebrors alla synder, att han övergått till den ärkefienden Gillis Bratt. Ja. Och det fick ju honom också att inte fortsätta i Stockholm, där han fick ju inte komma in vid operan där, utan han fick sin stora karriär utöver precis hela världen.
Så det var skälet med att han debuterade i Stettin?
Det var nog ett av skälet, och att han aktades, men han aktades ju ändå lite för Bratt, va? Han hade ju fått höra nog antagligen hemma.
Ja.
Och hans världskarriär är ju helt enorm, förutom vanliga orterna Wien och Paris och London, och så är han ju Barcelona, men sen också får han ju en stor karriär i New York och i San Francisco och i Buenos Aires, så att han är ju verkligen en världsomfattande karriär får han.
Just det.
Men inte förrän alltså 1941 så debuterade han sen på Stockholmsoperan, och det var precis några dagar före Forssells död faktiskt.
Oj, ja.
Men jag tror nog att Forssell hade glatt sig åt att Torsten blev en särskilt uppskattad just för sin scenframställningskonst. Och det sägs ju det att en sån som Holger Löwenadler gick på varenda föreställning eller alla han kunde, för att han uppskattade honom väldigt mycket, speciellt för hans spel.
Just det.
Och även jag har ju sett som barn Löwenadler sitta längst bak. Och jag har antagligen hört honom, men jag kommer inte ihåg det, för jag var så pass liten.
Nej, just det. Peter Schreier som nämns här var ju en mycket stor operatenor, som en av de få sångare från DDR som turnerade i väst under kommunisttiden, och på det sättet också hade en viss diplomatisk roll där, som ju vissa östtyska kulturpersonligheter fick under kalla kriget. Han gick ju bort här i året, och här, jag undrar hur många svenskar som vet då det som nämns här, att hans 2 söner Torsten och Ralf är döpta efter samma person, den svenske tenoren Torsten Ralf alltså.
Ja, man undrar ju hur många operaälskare i världen över nu som idag känner till oss Torsten Ralf.
Ja.
Det är nog inte många.
Nej, och det är fantastiskt att de finns inspelade de här, men det är ju till skillnad från Jussi kanske inte har gått lika mycket till den breda kulturhistorien på det sättet som namn då betraktade.
Nej, det har det inte gjort. Nej.
Det är ju lite därför också vi gör de här programmen. I samma intervju berättas också att kuplettsångaren och revydirektören Ernst Rolf enligt uppgift ska ha tagit sitt namn efter att ha lärt känna Oscar Ralf.
Ja, just det. Och det. Jag har hört att det var på Blanche Café de uppträdde.
Just det.
Och ja, det är ganska roligt.
Ja, det är också med ett genrebredd från det här med lättare repertoar och via operett och så småningom över till
den stora operan. Ja. Jag skulle vilja säga någonting om att har vi någon nytta av att studera de här gamla storsångarna idag? Eller är det malpåsen som gäller?
Ja.
Jag vill peka på en. Särskilt under mina 10 år som lärare vid Operahögskolan här i Stockholm så noterade jag hur eleverna, numera studenterna, de fick öva sång på svenska väldigt lite. Eftersom opera numera skäms på originalspråk, bäst på italienska, tyska och franska.
Just det.
Men när det gäller uttal och fraseringskonst på svenska, då har vår bevarade ljudskatt från just de här storheterna vi talat om idag en synnerligen viktig roll att spela som förebildligt läromedel för våra framtida sångargenerationer. Och även om vi sällan sjunger opera på svenska så har de ju i alla fall en stor svensk romansrepertoar att öva på.
Det är en viktig poäng att de kan användas som förebilder för det språkljud, både vokalljud
Vi är sämre och sämre på att uttala svenska språket.
Just det.
Och det här är guld att vi har det här kvar att kunna lyssna på. Det är helt fantastiskt.
Ja, verkligen. Det är fantastiskt. Inga, vår programtid går mot sitt slut. Med tusen tack för samtalet, både med dig och med rösterna från arkivet idag och från Karin Hedenberg och Claes Alf som vi har haft med oss från den andra sidan, så att säga, genom de här intervjuerna. Och det är så extra glad att höra från dina personliga minnen från det här som du har, vi pratade om innan. När var det ditt första operaminne från? Så det var från 45?
Ja,
eller?
Ja, 46 var det nog.
Så du också fyller en viktig funktion här, att, ja, men att du liksom har upplevt de här när de var stora sångare på ett sätt som Jussi Björling för yngre operaälskare idag är ju mer som en legendarisk figur som man bara kan höra på skiva. Ja. Och då är det ju intressant på det sättet att det som talades om att Jussis agerande på scenen kanske inte var så imponerande. Det glöms ju lätt bort då när man bara hör honom.
Ja, det gör det.
Och omvänt kan man ju säga att de som då berömdes för sitt fina agerande som flera av bröderna Ralf då, att det
finns inte kvar.
Nej.
Så det, där skulle vi ha haft någonting att studera.
Ja,
det kan vi sörja för.
Ja. Tusen tack Inga för din medverkan idag.
Tack själv, tack. Det var roligt.
Och det här var alltså ett avsnitt av Caprice musikpodd som man kan hitta där poddar finns och på Caprice webbplats på nätet. Där vi under den här säsongen alltså återbesöker gamla arkivintervjuer från Musikaliska akademin om ett förgånget svenskt musikliv under 1900-talet. Tack för idag! Du har lyssnat på Caprice musikpodd. Jag heter Mattias Lundberg och producent för avsnittet var Daniel Sävström. Caprice musikpodd produceras av produktionsbolaget Filt i samarbete med musikbolaget Caprice.